Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Hot ut i frukost, säger jag för att soundchecka dig.
Jag äter alltid gröt till frukost. Till skillnad från makaroner och falukorv.
Grötfrukost, fan vad nice. Då vet man.
Bra där.
Kör igång då.
Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En ny vecka, nya utmaningar. Det känns ju riktigt bra. Hur har helgen varit?
Du, apropå nya utmaningar kan jag säga att jag hade årets misslyckande helgen.
Mm-hmm.
Så att jag har övat på att missa.
Oj.
Jo, jag har ju ett år nu hållit på med den här, det kan ju ingen trogen poddlyssnare missat att jag har gjort min halvklassikerprojekt. Och
ja,
i söndags då så var det magiska datumet att jag skulle cykla Vätternrundan, halva Vätternrundan, 15 mil.
Mm.
Och den som har lyssnat länge vet också att jag har haft en cysta i huvudet som gör sig påmind när jag är lite utmattad eller förkyld eller trött och sådana saker. Och i söndags var det så att jag var helt enkelt inte tillräckligt bra på att cykla, inte tillräckligt god form. Så efter 10 av 15 mil så var jag för snurrig för att cykla. Jag vågade inte sitta på den där cykeln med fötterna fast i klips och 25 km i timmen. Och fick det här årshälsoprojektet ge upp med bara 5 mil kvar.
Ja, det var ju inte så jävla roligt förstås.
Ja, men
du låter ju lite rasslig också. Vad fasen?
Ja, men det är ju bara efterdyningen av detta. Det är ju tisdag när vi spelar in detta och detta var ju söndags. Igår hade jag PT-pass. Det var ju ett skämt. Jag kunde ju inte resa mig från stolen utan att skrika. Så det var ju det sämsta betalda PT-timmen jag haft i mitt liv. Men, nej, men jag är på ett bra ställe. Och det som är kul är ju att hela den här liksom, träningsprojektet, det var ju bara en ursäkt för att hålla god form. Jag skiter väl i om jag kan cykla 15 mil eller springa runt Lidingö. Jag har ju inga poäng för man börjar ju sluta ju typ på samma ställe. Utan det är ju bara en ursäkt för att hålla igång. Och det har jag gjort även om jag misslyckades med det sista. Så jag är ganska okej med att misslyckas faktiskt.
Absolut. Du har ju inte för avsikt att bli någon ny tävlingscyklist heller. Så att, men ja, men ändå. Men det är bra att du ser det på det sättet. Det är helt rätt, Charlie.
Men man får ta ett ödmjukhetspiller där och konstatera att jag satt dagen efter och räknade lite och tänkte så här, det hade jag nästan kunnat listat ut att om man har cyklat som längst 3 mil och sen plötsligt ska cykla 15, det är lite som att springa ett maraton och inte ha sprungit mer än 8 kilometer som längst tidigare. Det var en liten väl stor hopp där emellan mina förberedelser och en härlig sommar och Spanien och mycket god mat och cykeln kvar i Stockholm och grejer och utmaningen. Så att, jag skyller mig själv och konstaterar att jag var för dålig helt enkelt. Men jag förlorar gärna, jag känner mig inte som en loser för det.
Nej, bra. Du, ska vi snacka lite inkasso?
Ja, härligt.
Och då är det en stor ära för oss att få välkomna Jan Hansson, inkassochef på Klarna.
Hur är läget, Jan?
Tack, bara bra. Hur är du själv?
Jo, det är bra. Det känns ju fantastiskt kul att få sitta och prata med dig. Nu pratar vi dig om som en liksom, inkassochefen på Klarna, men du har ju en lång historia av inkassogrejer från långt och kort och kronofogden och allt möjligt, eller hur?
Det stämmer. Jag har väldigt många år. Jag är ganska gammal.
Så, okay. Så det är ju jättespännande för oss att få liksom, träffa och prata om. Man är lite pepp att ha ett sånt här samtal, tycker jag. Det kanske är något konstigt då, att man tycker sånt här är intressant, för jag antar att du ofta möts med att det här ska vara tungt eller tråkigt eller liksom besvärligt? Eller hur är det när du går på liksom mingelfest, om du kommer ihåg pre corona hur det var, och säger jag jobbar som en kassachef, blir det, kommer folk tillströmmande då och fråga, oh spännande, berätta mer?
Alltså initialt så kanske det är inte något större intresse, men så fort man börjar diskutera de här frågorna så tror jag att de flesta har åsikter, de flesta inser att det här är ganska viktiga frågor. Så att, nej, absolut ingenting negativt generellt, nej.
Bra.
Men du har varit, alltså, för du, man får ändå säga Jan, att du är ju har blivit en, får man kalla det för Klarna-räv? Du har ändå varit på Klarna i 12 år, du måste ju ha varit med sedan du började liksom.
Ja, nästan. Jag missade några år där. När jag började så var vi, tror vi var ungefär 120 anställda. Mm. Och det är klart att det var ju ett ungt företag då. Jag tror att jag var näst äldst eller äldst på företaget då. Det tror jag inte att jag är längre. Eller om jag bara hoppas att det inte är det.
Mm. Ni har ingen sån tabell i entrén?
Det finns det säkert. Kanske inte i entrén.
Man kan väl i alla fall vara säker på att du inte är yngst?
Det kan man vara ganska säker på.
Ja. Många unga människor som är. Ja. Men det har inte varit Klarna, liksom, det var inte som att du gick ur skolan och sen började på Klarna, utan du, hur började det? Kommer man in på det här spåret?
Ja, det är nu du vill jag ska säga att det här var en barndomsdröm, eller?
Just det.
Nej, det var det ju inte, utan...
Lekte med avbetalningen redan som barn och
höll
på.
Ja, precis. Nej, så var det inte, utan jag hade ju tänkt mig en mera traditionell bankbana, men när jag studerade så jobbade jag extra på bank och... såg väl det framför mig som en karriär. Sen av olika anledningar, jag var tvungen att göra militärtjänstgöring, fick inte uppskov från den, vilket gjorde liksom att traineeutbildningen som jag då var utlovad att jag skulle få gå, det passade inte riktigt. Och tog jag några kurser på universitet, extra kurser på universitetet och sökte lite jobb. Och av en händelse så sökte jag ett jobb på Kronofogden, vilket jag vid den tidpunkten egentligen inte hade en aning egentligen om. Jag visste ju vad de gjorde. Men
du tänkte, här är det kul firmafester?
Nej, liksom... det tänkte jag. Utan det var bara liksom att jag bara slängde in en ansökan.
Ja.
Och nu slutade med att jag fick jobbet.
Ja.
Och det är absolut ingenting som jag ångrar, tvärtom. För jag lärde mig otroligt mycket på de där, var det 2,5 åren. Framförallt, och det är ju de allra mest utsatta, hårt skuldsatta människorna som hamnar där.
Mm.
Hur var det då? Vad lärde du dig under den här tiden?
Ja, det är ju det här vi vill prata om.
Ja, men alltså, framförallt det här att förståelsen för, och jag var ju ung till skillnad från nu, just den här förståelsen för att det kan gå illa liksom för människor, trots att du egentligen du jobbar det du ska och du planerar så gott du kan, men det kan hända saker i ditt liv som gör att du tyvärr hamnar hos Kronofogden. Och framförallt den här sociala aspekten, att hur man bemöter människor som befinner sig i en svår situation, det tycker jag att det var en bra skola för mig.
Men båda de två frågorna är intressant, tänker jag. Den första, tycker du att det finns en fördom kring vad är det för typer av människor som handlar om Kronofogden? Kanske redan fördomen ligger i min fråga, som att det skulle vara en typ av människor, att det är liksom människor som nästan är på samhällets kant eller liksom utstötta, eller människor som är spelberoende, alkoholiserade och på liksom halvt sista steget utan innan uteliggare. Nu tar jag i allt vi orkar här bara för att
jag
liksom...
märker det. Ja, nej, men alltså det är klart att det finns fördomar, så är det säkert. Och till viss del så är det väl kanske sant. Det finns den gruppen av människor där också, men jag skulle nog påstå, utan att ha någon direkt data på det, att det absolut vanligaste det är att det är vanliga människor som ibland kanske helt enkelt har ju planerat sin ekonomi dåligt eller har blivit drabbad av händelser i form av arbetslöshet. Företaget på orten där man har jobbat har lagt ner, man är tvungen att flytta, svårt att sälja. Skilsmässor skulle jag påstå också en ganska vanlig orsak till att man får försämrad ekonomi. Mm. Man har varit två stycken som har delat på utgifterna tidigare och helt plötsligt så är man ensam. Så att det är svårt att säga och peka på liksom en orsak. Jag skulle säga att det är en stor bredd.
För det, när man tittar på egna undersökningar från, eller vad Kronofogden själva säger, så ser man just det, att de tre vanligaste anledningarna till att man hamnar hos Kronofogden är långvarig sjukdom, skilsmässa eller plötslig arbetslöshet. Ja. Det är inte sms-lån eller liksom att man inte kunde stå emot ölen på krogen, utan det är att man, och det som är min analys då, man ligger för tajt från start. Det vill säga att man har en ekonomi som kanske typ går ihop sig en vanlig månad. Men sen händer någonting som gör att det blir inte bara en ovanlig månad, utan det kanske blir två, tre ovanliga månader på raken. Och då har man ingen fallhöjd. Det är som att köra med för litet säkerhetsavstånd när det är halt. Liksom. Det går ju bra så länge det inte någon bromsar. Mm. Men är det någon som bromsar, då smäller det. Liksom.
Nej, men så är det ju säkert att det saknas. Liksom, för många människor har inte den här bufferten som man egentligen skulle behöva för den här typen av händelser. Men det är allt ifrån arbetslöshet eller sjukdom. Jag menar, klarar du liksom att leva på din lön, eller 80% av din lön till exempel? Eller gör du inte det? Klarar du att leva på 50% av din lön? Mm. Och det har ju naturligtvis att göra med, har du en buffert, har du hunnit bygga upp en buffert eller har du inte hunnit eller haft förmågan eller kunnat bygga upp den? För det gör ju liksom att du blir inte lika sårbar om du har en sån buffert.
Men det där märkte vi, tycker jag, väldigt tydligt när vi började att göra det här tv-programmet Lyxfällan då på 2006-2007 där någonstans. Att det som var väldigt förvånande tyckte jag, det var att när det hade sänts då en säsong, så plötsligt så hörde ju liksom kompisar, släktingar, flera av sig som inte jag hade en susning om hade haft en risig ekonomi. Där det var såna här grejer som precis där vi pratar om. Så att för mig så var det ju mer att man häpnade över hur många det faktiskt var, bara man lyfte liksom och när folk vågade prata om det. Det var som okej att ringa mig då och bolla när de visste att det fanns andra som hade samma problem. Så att det är ju uppenbarligen, som vi säger, vanligt folk. Man ska vara jävligt försiktig med att döma. Men däremot ha de här liksom förberedande grejerna som vi snackar om. Men då tänker jag så här, var det inte tufft också då? Jag menar, man kan ju inte vara så populär. Det brukar man ju så här, akta er, annars kommer kronofogden. Liksom. Hur var det att vara kronofogde? Blir man, eller även inkassochef på Klarna? Det måste finnas många som inte gillar det helt enkelt.
Nej, men jag tror man måste skilja på det. Och det tror jag, det gäller ju inte bara för det här jobbet. Utan det är väl oavsett om du jobbar som polis, åklagare, domare, parkeringsvakt eller vad du än jobbar med, så handlar det ju om att du måste skilja på sak och person där. Jag i min yrkesutövning. Sen har det ju väldigt, väldigt mycket med att göra hur du själv väljer att uppträda och behandla människor. Och det var ju någonting som jag såg väldigt tydligt inom kronofogden, att beroende på med vilken respekt och vilken empati du visar gentemot människor, du kan ju fortfarande liksom utöva det du ska utöva liksom, men du kan fortfarande göra det på ett trevligt och empatiskt sätt. Och det gör ju att du inte, alltså du hamnar inte i den typen av konflikter på samma sätt. Du kan ju naturligtvis göra det, men du minimerar den risken, ska jag säga. Jag tror man måste betrakta sig själv mera som en problemlösare. På vilket sätt kan jag lösa det här problemet tillsammans med kunden? Och då måste man ju först liksom identifiera vad det är problemet för den här kunden. För att en kund inte betalar, det kan ju bero allt ifrån att du bara har glömt att betala, vilket jag skulle påstå är det absolut vanligaste, till att du just för tillfället inte kan betala, eller att du har en mera långtgående betalningsproblematik. Och baserat på det, lite som vi var inne på här också, att jag menar, de flesta människor som jag stöter på eller kommer i kontakt med, det är ju människor som de kan betala liksom 11 av 12 månader, men den 12:e månaden så gick det inte, därför att man hade högre utgifter, man hade lägre inkomster just den månaden, och så har man ingen buffert och då är man där. Och de flesta tar sig ur den situationen. Men sen finns det ju de som har mera långtgående problem också. De personer som ni var i kontakt med inom Lyxfällan till exempel, det är ju typ exempel på mera långvariga och allvarliga skuldsättningsproblem.
Men om man då ska tänka på, jag menar, det måste ändå vara ganska, om jag är lite krass nu då, så är det ett ganska stort steg från kronofogden till Klarna 2009. Alltså, det har ju hänt så väldigt mycket med Klarna och bolaget sedan dess, men det är ändå ett ganska stort steg från att vara de som tog hand om grejerna till att kanske vara ändå en aktör som till viss del kunde bidra till att man hamnade där. Förstår du vad jag menar då?
Ja, absolut. Jag menar, det var ju så när jag jobbade på Kronofogden, även om det var länge sedan, så är det klart att ibland gjorde man ju en del reflektioner så här över att, jaha, men hur kommer det sig att varför skickar man in den här ansökan om utmätning för? Varför gav man den här krediten överhuvudtaget? Det är klart att när man ser de här allra liksom värsta krediterna, så är det ju en ganska naturlig reflektion att göra. Så det hade man ju många gånger tankar kring. Sen var det väl fortfarande så när jag jobbade på Kronofogden, att jag hade fortfarande kvar den här drömmen om att jag skulle till den internationella bankvärlden och sökte sedan ett jobb inom ett finansbolag. Och faktum är att den kvinnan som intervjuade mig där, jag tror det var på en andra intervju där, så berättar hon att hon själv skulle sluta på finansbolaget. Och lite av artighet så där, så frågade jag väl vad hon skulle göra. Och då berättar hon att hon skulle starta ett inkassobolag. Och då började vi prata ganska mycket om det. Och till slut så ställde hon frågan, jag tror lite på skämt, lite på allvar, om jag kanske ville börja där istället. Och det var faktiskt så som jag kom in sen i inkassobranschen. Mm. Annars hade jag nog tänkt mig att bank och finans. Ja, nu hamnar jag ju egentligen till slut på en bank ändå då. Lite mera omedveten.
Ingen undgår sitt öde.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Men du, om du skulle säga någonting om, för den som lyssnar och inte har varit, liksom, kanske tänkt så mycket på den här frågan, du har ju tänkt massor på den. Hur skulle du beskriva liksom inkasso, dels processen och också dess funktion? Varför är det här viktigt att vi har? Vilken samhällsfunktion håller det? Du pratar om att hjälpa människor. Många ser ju vare sig lapp-poliser eller poliser som några hjälpare och definitivt inte inkassobolagen. Liksom så här. Hur är detta en del i samhällskontraktet? Liksom?
Ja, men alltså, en väldigt viktig del i samhällskontraktet är ju naturligtvis att företag får betalt för de fordringar de har. Och det här har man ju uppmärksammat inom EU för, jag tror det är säkert 20 år sedan man gjorde första direktivet rörande det här, mot en bakgrund att man såg att en av de vanligaste orsakerna till företagskonkurser i Europa, det är att företag inte, att de har dåliga affärsidéer, utan att man inte får betalt för de fordringar man har.
Man har sålt grejer men man får inte in pengarna.
Ja, eller att man får betalt alldeles för sent. Och det här skapar problem, vilket gör att man inte själv kan betala, vilket gör att företag går i konkurs, att man får högre arbetslöshet än vad man annars skulle ha fått. Så att det finns ju naturligtvis ett samhällsintresse av att ha kontroll på det här. Sen är det naturligtvis för de enskilda företag också viktigt att inte ha för stora kreditförluster, utan ha koll på sina fordringar. Men på det sättet man jobbar så skulle jag säga att det handlar ju alltid om att ett måste man ju förstå liksom att det är olika orsaker till varför människor inte betalar. Den absolut vanligaste, även för mig, är att man glömmer att betala. Jättevanligt. Och då måste man ju approchera det på ett sätt. Hur kan vi hjälpa människor så att de inte glömmer att betala, så de slipper att betala de här påminnelseavgifterna och eventuella inkassokostnader och så vidare. Och sen så för den andra gruppen av människor som då kanske inte kan betala just nu eller har mera långsiktiga problem här, de måste vi approchera på ett annat sätt. Och ett vanligt sätt att lösa det är ju att man träffar olika former av avbetalningsplaner. Mm. Och på så sätt så hjälper man ju faktiskt folk också att bli av med den här skulden och att skulden inte går längre. Så en vanlig, liksom en vanlig kravprocess i Sverige skulle jag säga, ja, det börjar med fakturan och sen har du en eller flera påminnelser och sen så går det till inkasso och så småningom så finns det en risk också att det går vidare till kronofogden då, med början med betalningsförläggande.
Och hur mycket dyrare blir det liksom på resan? För det här är ju liksom en sån fråga. Mm. En del människor är ju så där, shit, jag har fått en påminnelse. Om det här kommer ut så är mitt liv förstört. Mm. Och andra är som att, ja, jag får väl ta det där någon gång i framtiden. När det kommer ju från kronofogden när det väl blir på riktigt. Liksom. Mm. Det är som...
Ja, det är riktigt. Människor reagerar ju naturligtvis väldigt, väldigt olika. Och det beror ju på vad har man för erfarenhet, vad har man för kunskaper om det här. Men om vi tittar på kostnadsbilden då, det man riskerar att få betala, det är ju då en påminnelseavgift på 60 kronor. Det är en lagstadgad påminnelseavgift som man har bestämt på, alltså regeringen har bestämt nivån. Och sen har du en inkasso.
Och det är varje gång man skickar ett brev och säger så här, hör du skulle ju betala till onsdags,
ja,
men du har inte gjort det.
Ja, det förutsätter att det föreligger ett avtal också. Ja. Så du måste ha avtalat med kunden om att du kommer att ta ut den här påminnelseavgiften.
Okay.
Mm. Så att det gäller för privata aktörer. Om vi tittar på en del statliga aktörer så har du inbyggt att CSN till exempel tar ut avsevärt högre påminnelseavgifter. Mm. Men om vi tar privata företag så är det 60 kronor, men du måste ha avtalat om det. Betalar du fortfarande inte på påminnelsen så är nästa steg ju inkassokravet då. Och där är inkassokostnaden 180 kronor.
Och då är det nästan alltid ett annat bolag som sköter den processen. Då skickar vi detta på inkasso? Eller vad betyder det? Så här, vad är det som skiljer en inkasso mot en påminnelse?
Det som skiljer egentligen är att kring påminnelsen finns det ingen lagstiftning i Sverige. Nej. Mer än påminnelseavgiftens storlek. Mm. Inkassolagstiftningen däremot, eller hela inkassoprocessen, är omgärdad av en lagstiftning som har till syfte att ha kontroll på hur den här verksamheten sker, att man inte skandaliserar personer, att man inte vidtar åtgärder som man inte, eller hotar om att vidta åtgärder som man inte får göra och så vidare. Mm. Och den processen börjar alltid med att man skickar ut ett inkassokrav. Och då har man enligt lag rättat ut 180 kronor. Så nu pratar vi först 60 och sen 180 kronor som läggs på toppen av den ursprungliga skulden då. Som man
har. Och det är oavsett om det är en kaffelatte eller om det är en Volvo det handlar om, så är det samma 180
kronor. I Sverige
kronor.
Är det så, ja. Mm. I Sverige har vi alltid haft en fast avgift oavsett belopp. I vissa andra länder så har man... Det är styrt på kapitalbeloppets storlek. Och det finns ju naturligtvis för- och nackdelar med det. Men det är också, du är inne på en ganska intressant, för det är klart att människor som har köpt en kaffelatte och nu förhoppningsvis får ingen påminnelse på det. Men om du nu skulle få det. Så det är klart att du sätter ju påminnelseavgiftens storlek i relation till kapitalbeloppets storlek. Mm. Men har du köpt någonting för 50 kronor så får en påminnelseavgift på 60, så blir det, oj, det där var ju dyrt. Ja. Har du köpt någonting för 10 000 kronor och får en påminnelseavgift på 60, så kanske du tycker att det var inte hela världen. Mm. Beroende på hur man är som person.
Ja, precis. Ja. Mm.
Så att vi är uppe nu 60 kronor, vi har 180 kronor på inkassokravet. Är det så att du fortfarande inte betalar så kan fordringsägare ansöka om betalningsförläggande, det vill säga att skicka det till kronofogden.
Och då går det från att vara en liksom affärsuppgörelse till att bli en myndighetsutövande. Liksom. Kronofogden, då har man liksom lämnat vidare till, jag vet inte om vi ska kalla en juridisk instans, men det, eller liksom, för man kan inte, det finns inga privata kronofogdar som säger
så. Nej, liksom. Det är sant. Och kronofogden, de har ju flera olika verksamheter, men den summariska processen, där betalningsförläggande då är en, du har skuldsaneringsenheten, du har den exekutiva verkställande myndigheten som man kanske gemene man förknippar med kronofogden, det vill säga utmätning och avhysning. Mm. Men nu är vi alltså steget innan utmätning och avhysning.
Och då får jag ett brev som det står... Vad står det på brevet?
Ja, det står att den här fordringsägaren påstår egentligen att han har en fordran mot dig och det här är skulden som du ska betala. Då ligger oftast påminnelseavgiften, inkassokostnaden och den här kostnaden för betalningsförläggande. Mm. Och det är två stycken delar i den. Dels är det en ansökningsavgift på 300 kronor och sen har du som fordringsägare rätt att yrka ersättning för ett arvode på 380 kronor. Så då har vi 680 kronor på toppen av de här 60 och 180.
Och då har vi hittills inte pratat om att det är någon ränta i den här processen, men det blir ju också ränta då på att...
Det kan det löpa ränta, och det är vanliga. Antingen har ju en avtalad ränta med konsumenten, eller, och har du inte det, så har vi ju Sverige en räntelag sedan 1986, tror jag, där det också ges möjlighet att yrka ränta. Så det är det absolut vanligaste.
Men håller du med om, min analys är att det finns ett mänskligt beteende som liksom krockar med inkassoprocessen egentligen, och det är ju att när vi inte har gjort det vi sa att vi skulle göra, vi har inte betalat i tid, så tycker vi att det där är obehagligt, så vi går och gömmer oss. Det kallas strutsmentaliteten. Det är tråkigt att det kallas för struts, eftersom strutsar inte gör, sticker inte huvudet i sanden, men vi skiter i det och utgår för att de gör det. Så att det rimliga vore att första dagen det förfaller och jag inte kan betala dig, det rimligaste är att jag bara ringer upp och säger så här: hej Jan, jag vet att jag sa att jag skulle swisha dig för middagen nu på morgonen, och jag ser att jag inte kan det. Jag vill bara säga, det är på gång, men jag behöver vänta tills jag fått lönen först. Då hade väldigt mycket av de här grejerna hade inte behövt hända. Ja. Utan det är ju mest därför att du ringer mig och säger, hallå, vad är pengarna från igår? Och jag svarar inte. Och då får jag ett sms, och det är Messenger, och det fortfarande verkar som Charles har gått under jorden, försvunnit helt. Vad fan, var är mina pengar? Och så tar man till högre och högre megafoner för någonting som hade kunnat lösas oftast om det var lite mindre traumatiserat och bara var som, du, här är jag, vad kan vi göra? Är det upplevt att det är mycket av både Kronofogdens och kassabolagens jobb är bara så här, ring oss, hör av, kan vi prata, så kan vi väl hitta en lösning istället för att leka kurragömma.
Och det syftar egentligen, och det tycker jag liksom, har man en effektiv kravhantering så syftar den också till att fånga upp de här kunderna, att ge dem möjligheten liksom att göra enkelt för dem att komma i kontakt med dig. Och det kan du göra liksom allt ifrån liksom att erbjuda olika former av kanaler då, att kommunicera. Fler och fler inkassoföretag erbjuder också olika former av self-service-lösningar. För det är ju lite stigmatiserat det här med att inte kunna betala. Det vill säga att du kanske... du drar det lite för att ringa en kassobyrån. Eller kanske till och med ringa till fordringsägaren. Därför att du är helt enkelt rädd. Du skäms lite för din situation. Vilket är jättesynd att man gör. Men det är ju ett faktum att så är det. Och så fungerar människor. Det är inte kulturellt betingat heller. Vi ser ju det här samma beteende i alla länder i princip som vi jobbar med. Att när du hamnar i betalningsproblem, ju allvarligare de blir, desto större tendens har du till att blunda för problemet eller att gömma det.
En annan fråga som jag har. Har du träffat någon särskild minnesvärd person under dina år i inkassobranschen?
Du menar minnesvärd så tillvida att alltså någon lycklig historia, menar du?
Eller? Ja, liksom hittat någon, är det någon som du känner så här, där fan, det var någon livräddning liksom? Eller?
Ja, det har jag faktiskt. Jag tror att det var när jag jobbade på Intrum. Men lite senare på eftermiddagen kvällen så kommer en av handläggarna in till mig för att hon hade satt i telefon med en person som var väldigt, väldigt uppgiven och stod i begrepp att ta sitt liv. På grund av hur hårt skuldsatt han var. Och han fann liksom ingen lösning på det här. Och hon visste inte hur hon skulle hantera det här. Och så sa jag till henne, ja, men jag kan ta över. Liksom. Så att, jag satt och pratade med honom ganska länge och försökte liksom lyfta och visa på andra exempel som där vi faktiskt hade hittat en lösning för personer som var i motsvarande situation. Men att det är klart att det löser inte sig själv, utan det är ju så att det kräver ju någon form av aktivitet. Man måste börja någonstans. Och det vet ju ni som har jobbat med Lyxfällan, att jag menar, har du 10-15 fordringsägare så är det ganska jobbigt att ringa till 10-15 stycken. Men det gäller någonstans att så ett litet frö. Liksom, för att om jag som fordringsägare eller som inkassobolag var beredd att gå med på en uppgörelse, då är sannolikheten ganska stor att de andra också gör det. Men det kräver ju fortfarande aktivitet. Så vi pratade mycket kring det där och jag tror säkert vi satt i en timme och pratade. Och sen så sa jag liksom att men gör det här på måndag nu. Nu ringer du liksom två stycken. Jag kommer gå med på en uppgörelse. Då är en klar. På måndag ringer du två stycken till. Och så på tisdag så ringer jag dig igen. Och så stämmer vi av liksom hur det har gått. Så höll vi på så där någon vecka och sen så, ja, det slutade med att han i princip hade träffat uppgörelse med alla fordringsägare. Och sen hörde jag faktiskt inte mer ifrån honom. Och jag hörde väl inte av mig heller, utan det löpte ju på det där. Fram tills någon dag när någon från, jag tror att det var Göteborgskontoret, ringde upp och sa att berättade för mig, du, vet om att du är i tidningen idag? Och när man jobbar på inkassobolagen och ringer upp och säger liksom att ja, du är i tidningen, det brukar det sällan vara någonting bra. Yeah, men då var det faktiskt att jag fått dagens ros av honom då. Mm. Och det kändes ju väldigt, väldigt tillfredsställande. Mm. Inte bara att kunna hjälpa en medmänniska utan också visa på liksom, att men det går faktiskt att hitta lösningar. Mm.
Ja, och det här är ju någonting, det är ju jävligt viktigt att betona det, för det där, precis den där hopplösheten, och sen så eskalerar ju problemet, alltså det gäller ju att ta tag i det så fort som möjligt, för att sen, det ena blir ju den andra och sen blir det den tredje, och sen så blir det ju, som man upplever det, helt hopplöst, så att det är ju också att komma ihåg att man kan faktiskt prata med inkassobolagen om, och det går att hitta en jävligt bra öppning, så att, ja, väldigt, vilken fin historia.
Det här är ju ett intressant samtal på det sättet att man brukar ju oftast när man läser, som du säger, tidningar, så pratar man om inkassobolagen tvärtom. Jag blir ofta mörkad när jag hör den här historien. Så, ja, men ni vill... Men Klarna hade ju själv inkassobolag fram till för ett par år sedan, och då är liksom retoriken är, ja, men då vill ju inte ni att, att folk ska betala, för att ni tjänar ju pengar varje gång folk inte betalar. Lite som man skulle anklaga en sjuksköterska på med och säga, du vill ju inte att folk blir friska, för om alla var friska, ja, då hade du fått sparken.
Liksom, ja, den där...
Vad tänker du om det? Men ni har kvar inkassobolaget, det är intressant att höra varför också, men var det därför att ni tjänade för mycket smutsiga pengar eller?
Nej, absolut inte. Ja. Nej, hela den där, och det här är inte Klarnas perspektiv, men kanske mitt eget är liksom att jag har lite svårt att förstå den här konspiratoriska uppfattningen om att vi som företag skulle vilja skicka våra kunder till inkasso, och det är därför som har ett eget inkassobolag. Det kan jag dementera direkt, för det har aldrig varit på tapeten. Den främsta orsaken till varför vi hade inkassobolag, det var egentligen därför att vi ville ha kontroll på hela kundresan. Vid den tidpunkten för ungefär 12 år sedan, så det är min personliga uppfattning, det var att inkassobolagen var inte så himla bra på att hantera kunder. Så att vi ville helt enkelt inte lägga ut det här på externa byråer. Mm. Utan vi ville ha hand om det här själva, för vi trodde att vi insåg att ja, det är viktigt att vi måste kunna ha processen. Men vi vill hellre ha det själva, för då har vi kontroll på hur den sköts. Så det har varit liksom, eller det var orsaken till varför vi hade Seguria då, som vårt interna inkassobolag heter. Mm. Mm. Men det är också riktigt att vi har lagt ner det. Och det är inte heller, det fick också en sån där stor uppmärksamhet, vilket förvånar mig, för oss är det absolut inget dramatiskt, tvärtom. Det här har varit har varit Klarnas strategi i alla år, att fokusera på kärnverksamheten, bli riktigt bra på det du håller på med och det du ska hålla på med. Och inkasso har aldrig varit våran kärnverksamhet, kommer aldrig bli våran kärnverksamhet, utan det har varit en, ska jag säga, någon form av nödlösning, mer att vi valde den lösningen därför att vi kände att vi ville ha kontroll på hur våra kunder hanteras, även i inkassoprocessen. Sen är det klart att vi lärde oss ju väldigt mycket på den processen, i form av till exempel om man tittar på betalningsförläggande och för våran fakturaprodukt. Vi genomförde tester och såg liksom att ja, men vad händer om vi inte använder betalningsförläggande överhuvudtaget? Så gjorde vi A&B-tester på det och såg liksom att ja, vi kommer faktiskt nå samma resultat utan att behöva skicka kunder till kronofogden. Mm. Genom att vi intensifierar kommunikation i form av sms, mail, utringande verksamhet och försöka komma i kontakt med personer. Mm. Och det där är väldigt, väldigt odramatiskt, som jag sa. Liksom att vi i takt med att vi började lansera i nya länder så outsourcade vi inkassoverksamheten i alla de länderna. Så att det var egentligen bara Seguria, de nordiska länderna och i Holland, där vi för en av produkterna hade kvar den här. Så att,
Men nu har ni outsourcat även i Sverige och Norden, så att säga.
Ja, det är alldeles riktigt. Så att in-house collection-delen är, den sista delen i den är nedlagd, ja. Mm.
Men vi pratar om att hjälpa kunden, men ni skickar ju också grejer till kronofogden, liksom Klarna, betalningsförläggande. Hur mycket är det? Det är ju stora beloppen då som går.
Jo, men man har ju också läst i pressen, om man ska vara helt ärlig. Ni har ju fått ganska mycket kritik i pressen för att ni har skickat 500 miljoner till kronofogden och vad det nu är för siffror, hisknande grejer. Så att jag menar, hur ställer du dig till det?
Ja, alltså för det första är det då riktigt, om vi tittar på förra året så, och inkluderar då fordringar som vi har sålt tidigare, för vi, det är så vi arbetar i inkassoprocessen, att vi ser vi att vi inte kommer att lyckas inkassera den fordran inom en rimlig tid, så säljer vi av de fordringarna. Det är inte helt ovanligt att man gör så. Men när vi inkluderar dem så stämmer det att under 2020 så var det 500 miljoner som var Klarna-relaterat och som skickades in till Kronofogden. Och det är ju naturligtvis det är en fruktansvärt hög siffra. Och jag förstår att både våra kunder och andra som läser det här hajar till på det här. För det är väldigt mycket pengar. Men samtidigt är det så här, när man ska titta på det här, är Klarna dåliga eller bra på det här? Och så måste man ju också sätta det i relation till någonting. Och vad ska man då sätta det här i relation till? Ja, tittar man på det antalet transaktioner som vi hanterar och det antalet som skickas till Kronofogden, så pratar vi om ungefär 0,04% av våra transaktioner som går till Kronofogden. Och då ser man det utifrån det perspektivet, så är inte det där en hög siffra. Men det är fortfarande så, vi får aldrig någonsin glömma bort att 500 miljoner, det finns människor bakom det här som sitter i mer eller mindre svåra ekonomiska situationer där vi har varit en del av det. Och det kan vi aldrig svära oss fria ifrån. Sen är det kanske inte alltid så att det är orsakat av Klarna, men vi är en del av ett större sammanhang med många olika fordringsägare. Så att man får hålla två saker i huvudet samtidigt när man pratar om det här. 500 miljoner är alldeles för mycket. Varje ärende som vi tvingas skicka till Kronofogden betraktar vi som ett misslyckande. Men i den totala bedömningen så är det också viktigt att tänka på att vi pratar 0,04%.
Tror du att de förändringarna ni gör nu kommer att påverka den här siffran? Kommer vi ha en annan siffra om ett år?
Jag är helt övertygad om att vi kommer, och det här är ju inget som vi har börjat med i år, det här har vi drivit under jättemånga år, att vi har följt de här siffrorna, jobbat och försökt hitta liksom vad är det för parametrar som gör att de här kunderna tvingas skickas till Kronofogden, varför blir de inte betalda? Vi försöker hitta mönster kring det, förbättra våra score-modeller, hur vi ger krediter, och det där ett arbete som har pågått i så länge jag har jobbat här i princip. Så siffrorna har hela tiden trendat åt rätt håll, men det är fortfarande, jag längtar fortfarande efter den där dagen när jag kan gå till Sebastian och säga liksom att jag är klar. Det finns ingenting här för mig att göra. Så att man kan inte ha någon annan målsättning när man jobbar med kraven kasso. Det måste vara den målsättning man har.
Nollvision som det heter.
Ja.
Men om man tittar på detta liksom hela processen, hur tycker du att det går för Sverige? Vi har färre människor förvisso som hamnar hos Kronofogden, men vi har mer pengar liggande hos Kronofogden, så uppenbarligen är det färre människor som har större problem än vad vi hade tidigare. Och så pratar man om uppklarnadsgrad och vi pratar liksom olika segment som är drabbade. Så här, vad är din bild om du skulle liksom ta pulsen på patienten Sverige när det kommer till liksom den här processen? Hur mår patienten? Liksom? Hur går det för oss?
Jag skulle säga att det som oroar mig är ju framförallt ökningen av blankolån. För att tittar vi på antalet betalningsförläggande, så om man nu har det som en måttstock då på det här, vilket ju också kan diskuteras huruvida det är en bra måttstock eller inte, men om man nu har det, så kan man ju se att blankolånen har ökat ganska dramatiskt. Det är också ganska aggressiv marknadsföring på den typen av lån. Och det är klart att kan du inte betala ditt blankolån, så är det ett större problem än om du inte kan betala din elräkning, för att elräkningen är lägre. Eller om du har köpt på via Klarna. Det är lättare att hitta en lösning på att betala 1000 kronor än på ett blankolån som kanske är på 100 000 eller 200 000 kronor.
Och tycker du att blankolån liksom saluförs som ett alternativ till skuldsanering eller nästan ett alternativ till att ringa upp inkassobolagen, är som så här, nu löser jag detta med ett blankolån. Är det där problemet uppstår, eller är det att folk köper saker de inte skulle köpt från början? Alltså var
jag tror en kombination. Sen är det naturligtvis också med kapitalkravet på fastigheter och bostadsrätter. Det tror jag skapar ett ökat behov framförallt bland ungdomar. Nej, men alltså de här saneringslånen, de är det, så saneringslån till sin natur är ju egentligen någonting bra, men det är ju bara bra om det är så att du inte förlänger kredittiden. Säg att du har 5 stycken krediter med höga räntor och som du sitter och betalar på. Om du kan samla det till ett lån med lägre räntor, men men inte under en längre kredittid. För där tror jag problemet ligger idag, att man, när man saluför det här så tittar man på månadskostnaden. Mm. Om du tidigare kanske skulle betala av det på 10 år, så är det plötsligt 20 år. Det är klart att månadskostnaden blir lägre.
Men kunden som kanske inte är det segmentet som är bäst på att räkna på effektiv ränta, och kanske inte heller sitter i en situation där man tycker att man kan unna sig den lyxen och tänka så, utan mer är, jag kan gå ifrån att gå minus 4 000 i månaden till plötsligt gå plus minus noll. Mm. Skitsamma om betalningstiden då, men du menar att det är liksom en, ja, man ska täppa egna ord, en kissa i sängen-modell. Det liksom blir varmt och skönt en stund, men ganska snabbt blir det kallt och blött liksom.
Ja, alltså risken är ju att det blir så, ja, absolut. Och det finns ju många avarter, jag menar, de här så kallade räntefria lånen på 10 000 kronor ett år räntefritt, och sen så visar det sig att du ska betala en upplösningsavgift på 200 kronor, du ska betala en månads, någon slags aviseringsavgift på 45 kronor per månad, vad blir det, 200, och sen, ja, ungefär, säg 700 kronor eller något sånt på det här året som är i kostnader. Som egentligen är en dold ränta. Mm. Alltså man kallar liksom en banan för ett äpple. Mm. Men det gör ju inte att bananen blir ett äpple. Mm. Det är fortfarande, det är ju ränta. Det är bara att man förtäcker det liksom och kallar det för någonting annat.
Och det stora problemet, vad är det, om du inte har råd nu, vad är det som gör att du tror att du har råd om 6 månader eller om ett år när det här väl ska betalas? Ja. Ja, och då löper det riktiga rejäl ränta. Men vad ska vi göra då? Man kan ju prata om vad är liksom statens ansvar, samhällets ansvar, och vad är företag som Klarnas ansvar? Vad borde vi göra? Vad kan vi göra? Vad gör ni? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Och var står slaget? Liksom?
Mm. Men jag tror att det första man måste inse är att det här är ett väldigt komplext problem. Och komplexa problem löser man inte genom en åtgärd. Utan här krävs det ju, det är ju tre stora aktörer. Jag menar, det är vi som är kreditgivare, som är naturligtvis har ett jättestort ansvar. Du har lagstiftaren som också har ett jättestort ansvar. Och sen naturligtvis den enskilda konsumenten. Det finns ju det här ansvaret mellan oss. Och där tycker jag vi på Klarna har tagit jag är väldigt, väldigt stolt. Jag har alltid varit stolt över att jobba på Klarna. Och väldigt glad över att jobba på Klarna. Det är ett fantastiskt företag. Sen har vi gjort fel och misstag genom åren. Absolut. Det finns definitivt saker vi kunde ha gjort bättre. Men det här senaste initiativet tycker jag är absolut att ta ett ansvar. Lite som när man växer upp från vara ungdom, tonåring till att bli vuxen. Mm. Lite så känner jag inför det här. Så att jag personligen så brinner jag väldigt starkt för det vi kallar för Pink Standards.
Mm. Vad är den största skillnaden ur ditt perspektiv, liksom före och efter ni tar er an den här förändringen?
Jag skulle säga att det stora skillnaden är att vi slutar med revolverande krediter, det vill säga typ av evighetskrediter. Mm. Det är ingenting som jag har känt mig personligen stolt över att vi har haft. Och därför är jag jätteglad att vi tar bort det och ersätter det med för kunder en bättre lösning. Mm. Sen naturligtvis den här 14-30 dagars betalningsvillkor. Mm. Är det någonting som jag genom åren har hört återkommande, så är det just där. Ja, men vadå? Jag betalar ju räkningar en gång per månad. Ni är krångliga för ni har 14 dagar. Mm. Det tror jag också kommer att ha en väldigt positiv effekt.
Just det. Och med de här icke-oändliga så menar ni alltså att det finns alltid slutdatum. Man sätter alltid upp när skulden ska vara betald.
Liksom. Precis.
Mm. Du, om man lyssnar på detta och sen har man en närstående som man skulle vilja vara en sån här person, som du var den där timmen för den här personen. Hur hjälper man en person? För det oftast möter man ju då en person som det är skam och det är ångest och man orkar inte titta efter. Och dessutom är det bråttom och man liksom känner sig korkad och lätt förlåsningar kring att säga, jag vet inte, jag kan inte. Hur skulle du säga om jag hade kommit till dig och sagt så här, Jan, nu har det skitit sig för mig på riktigt här. Jag tror inte, jag vet inte hur jag ska kunna, nu är jag snart kronofogden här liksom.
Jag skulle till att börja med, jag skulle nog åka hem till dig. Därför att där har du alla brev. För det här är också väldigt vanligt när man hamnar i den här situationen, att de här breven som man får i form av påminnelse, kravbrev och så vidare, ganska vanligt att man inte kastar dem, men det är också vanligt att man inte öppnar dem. De ligger bara i en hög. Mm. Man samlar på sig någonstans.
Gud vad monkeyhöga vi har sett när vi var ute med Lyxfällan. Ja. Otroligt. Mm.
Ja, men absolut. Och det där var någonting som jag, det minns jag från Kronofogden också, var jättevanligt. Mm. Och i början så blev jag väldigt, väldigt förvånad över det här beteendet. Varför gör man så här? Men så nummer ett, åk hem till personen, försöka skapa en bild över hur illa är det? Hur mycket skulder finns det? Till vem är de här skulderna? Och hur långt i kravprocessen har det gått? Och sen naturligtvis, precis som ni egentligen gör på Lyxfällan, är det jag gjorde. Det vill säga att ni tittar på vad är våra inkomster, vad är för kostnader jag kan kapa, vad är för någonting jag kan få in pengar på genom att sälja. Och sen handlar det om att kontakta de här fordringsägarna. Mm. För de flesta fordringsägare skulle jag påstå är välvilligt inställda. Man vill hitta en lösning på det här. Därför det är ingen som är behjälpt av att ärenden går vidare till kronofogden, tvärtom. Mm. Tvärtom, det är mycket, mycket bättre om det går att hitta en frivillig lösning. Och de flesta fordringsägare och därmed också inkassobolag är positivt inställda till det.
Och det här är otroligt intressant att poängtera det här. För jag tror ju att många känner att jag kan väl inte ringa till något så stort företag som Klarna eller till en bank eller till någon inkassoföretag. Jag kommer inte kunna göra någon deal eller att man... Sådär. Men det är ju ganska schysst ändå att höra att man faktiskt kan och att det är det som du uppmanar till, att ta kontakt med fordringsägarna alltid. Så har man ju en jävligt bra början i alla fall, även om man ska göra allt för att undvika att hamna där överhuvudtaget såklart. Men det är ändå, tycker jag, för jag menar som det är med banker idag, allting är ju väldigt, väldigt automatiserat. Man har inte en bankman på samma sätt, man har inte de här, utan man kanske känner att man skickar ett mejl till tomma intet, men det finns ändå några som tar emot det här på andra sidan.
Ja, absolut. Jag menar, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är ju egentligen att den på andra sidan säger att nej, det här är för lite, det är för lågt avbetalningsbelopp, kan du höja det? Och det kanske man inte kan säga ja till direkt, men man kanske kan hitta andra lösningar då man har möjlighet att höja det. Så att som alla problem så handlar det om kommunikation, och det är på samma sätt som man har problem i en relation. Liksom. Man måste prata om det. Och på samma sätt är det om man har problem att betala sina räkningar. Mm. Det finns liksom inga genvägar. Om du inte har pengar så har du inte pengar. Utan då måste man titta på en mer långsiktig plan.
Mm. Jag träffade faktiskt ett bolag förra veckan som bland annat har blankolagsprodukter. Och de skulle införa, tyckte vi var väldigt klyftigt, säga så här, nu har du bevisligen, nu när man hade betalat av ett korttidslån, nu har du lyckats betala det lånet med, säg 1500 kronor i månaden, grattis, nu är du på noll. Får vi föreslå att du istället nu sparar 1500 kronor i månaden, för du kan bevisligen betala 1500 i månaden, det har ju gått bra, liksom. Och det visste vi redan, för vi har gjort undersökningen innan på att du har den möjligheten. Fortsätt nu, betala inte till oss, men betala in till ett konto, så kommer du inom ett år ha din buffert på 15 000. Ja, och det skulle man ju vilja att alla kreditinstitut tänker på det sättet, att det skulle kräva så lite att hjälpa en del utsatta kunder bara att förstå. Mm. För det är ju många som, när man får ett inkassokrav betalar man av det, men man hade ju också kunnat betala in och pengarna till sig själv de månader man hade över, så hade man inte ens behövt ta det på. Ja, spännande. Jan, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Otroligt spännande samtal.
Verkligen.
Vi kanske får anledning att komma tillbaka. Om ni som lyssnar har följdfrågor eller kommentarer, så går det bra. Faktiskt, gå in i Klarna-appen och så har vi en egen frågeruta där, så går det bra att ställa frågor. Så lovar jag att vi kommer försöka få kontakt med dig och höra om du kan ge några kloka svar på vägen.
Jättebra. Tack för idag. Hörs om en vecka.
Podplay.